Ja, välkommen till Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger och det är tisdagen den 26 mars fortfarande. Höll på att säga april, mars är det, ingenting annat. Vi ska tala om valrörelsen. Det är, vad är det, drygt 2 veckor sedan regeringen föll i Finland och vi går mot ett val. Och ja, det har sagts att nu blir det en helt annan valrörelse när regeringspartierna nu uppträder. De forna regeringspartierna uppträder splittrat. Vi börjar i den änden och jag säger välkommen till gästerna här. Statsvetare professor Jan Sundberg, välkommen till Slaget efter 12.
Tackar.
Rosmarie Dahlström, du är producent för socialt medieinnehåll här på Yle. Välkommen till Slaget.
Tack, tack.
Och sist men inte minst Viveka Dahl, ledarskribent på Vasabladet. Välkommen.
Tackar.
Viveka, ska vi börja med dig?
Som är längst bort.
Som är längst bort i Vasa, men du är mycket nära oss här i Slaget efter 12. Blev det en annorlunda valrörelse so far, eller så här långt om vi ska tala svenska, nu när regeringspartierna inte uppträder samlat?
Ja, det är ju svårt att säga, för man vet ju inte hur den skulle ha blivit om regeringen inte hade fallit. Men det är klart att nu släpper ju partierna loss på ett annat sätt än de skulle ha gjort i så fall. Att de känner sig friare att försöka återerövra väljare som de har förlorat i regeringsställning.
Mm. Jan Sundberg, ditt intryck av här 2 veckor utan regering?
Ja, alltså det är ett lite speciellt läge genom att regeringen har avgått. Och det betyder att vi har inga regeringspartier, utan nu är samtliga partier i opposition. Så att nu är det fritt fram, så att säga, och kritisera och se att vad man egentligen tycker om och vad man inte gör. Och även gå emot såna det här åsikter och linjer som man driver i regeringen. Så det är helt legitimt nu för dem att härja fritt, så att säga.
Mm. Rosmarie Sundström. Dahlström, förlåt.
Ja, jag tänkte just precis på det här som både Jan och Viveka sa, att det är fritt fram och härja och kanske fritt fram också att komma med lite olika budskap, om man så vill.
Mm. Det här Jan Sundberg sa här, alltså att vi, plötsligt har vi i alla partier i opposition, och det är lite intressant, för man brukar ju hoppas annars att det finns någon att ställa till svars för någonting, men när alla är i opposition då försvinner det där liksom. Vi har ju sett här under den gångna veckan hur också vissa partier har bytt åsikter. Alltså, vi har haft en regering som har försökt genomföra en vårdreform i 4 år. Och nu har vi ett Centerparti som plötsligt inte alls tycker det här är viktigt med privata aktörer i, om jag förstått saken rätt, speciellt viktigt längre med privata alternativ. Och vi har ett Samlingsparti som inte alls vill höra talas om några landskap längre i Finland. Vi öppnar upp diskussionen här. Vad skulle ni säga? Är det här inte motsägelsefullt för väljarna? Vad ska väljarna tro?
Ja, alltså, jag brukar säga, eller sagt nu här under senare tid, att det här, så länge regeringen satt så var det fråga om ett triangeldrama. Där då, vi börjar med Center som är statsministerpartiet, och så godkände det här med så kallad valfrihet. Det här med att kommersialisera vården helt enkelt, det handlar om. Det är alltså Samlingspartiets hjärtesak. Men å andra sidan, det är till priset av att man får landskampen, och det är väldigt många dessutom, 18. Så det här är någonting som de har kommit överens. Okej, du får det ena och jag får det andra. Och som tredje part hade vi då Sannfinnarna, och som sprack och så blev det blå. Vilket är märkligt alltså. Nåja, vi ska inte diskutera det ännu, men i varje fall det blå så där. Så de har ju egentligen nickat och godkänt det här, var de två stora har det här kommit överens om, medan de i sin tur då ska skärpa invandringen, skärpa in flyktingpolitiken och gå åt svenska och vad det nu är liksom, utan att de två övriga har blandat sig i det här. Nåja, men nu är den här överenskommen, nu när regeringen har fallit så gäller inte det här mera. Mm. Hur kan samlingspartierna ta om sin hjärtesa fråga som det kommer att säga. Nu är de riktigt försiktiga för att säga med det, för att det har kommit lite skandaler här, inte så lite heller. Mm. Och å andra sidan så Centern med sina landskap så där som inte nu Samlingspartiet är så förtjust i, så kan de tala fritt om det här. Och vad de blå sen talar vet jag, undrar jag, det ser inte så bra ut för dem. Men det är det här, och då kan man fråga att är det här trovärdigt eller inte? Ja, men då kan man säga att så här har vi alltid ansett. Men när vi satt i regeringen så måste vi hålla ihop och så vidare och så vidare.
Mm. Viveka Dahl, är det trovärdigt det här?
Det har ju nog varit ganska uppenbart, tycker jag, under som hela regeringsperioden att de har tyckt så här, både Samlingspartiet och Center. Men som sagt, precis som Jan sa här, varit tvungen att lite hålla god min och lite hålla igen. Att det är ju ingen hemlighet som sagt vad som har varit hjärtefrågor för Centern respektive Samlingspartiet. Så att nu förstärks ju som bara det som man egentligen har vetat ganska länge.
Så att de litar egentligen på att väljarna har nog vetat egentligen vad de egentligen tycker och egentligen vill, och att det här, de måste säga vissa saker nu för att de andra regeringskollegorna är nöjda. Det är så jag ska förstå det.
Ungefär så, jo.
Ja, fast jag har nog lite funderingar nu i ordförande exempel i social- och hälsovårdsutskottet, så är det sista försvarar och så vidare, så inte det nu så här retro. Okej, jag menar, nu kunde man lista ut vad det handlar om, men lika väl så disciplinen, den fanns ju där ändå, alltså, fast den nu sen läckte lite här och var, men lika väl så kunde stå upp och säga att nej, visst, regeringen står igen den här.
Rosmarie Dahlström, alltså, när man försöker nå ut här, du är producent för YLEs sociala medieinnehåll, på något sätt så byter man plötsligt en åsikt. Man litar på att egentligen har folk vetat, funkar det att byta?
Jag tror att väljarna nog är smartare än vad man tror. Mm. Många av dem åtminstone. Jag tror att många säkert ser igenom det här spelet, men samtidigt så måste vi på något sätt förstå att de gör som de gör, eftersom det är hemskt mycket svårare att få ut ett budskap om du har den här pressen på att hela tiden ha kompromisslösningar. Du måste väldigt rikta ditt budskap väldigt brett, vilket gör att du riktar mot alla, vilket gör att du inte når fram.
Ja, om du skulle ha gett Juha Sipilä råd här nu på något sätt. Nu har det tills för 2 veckor sedan sagt att privata alternativ i sjukvården är fantastiska. Nu ska du säga något annat från och med idag. Hur borde han ha formulerat det?
Eller så vill jag han att så att säga inte kanske avsäga sig den åsikten, men kanske låta den glömmas bort lite och lyfta fram något annat istället.
Ligga lite lågt.
Precis, ligga lågt med den åsikten än så länge. Tills alla skandaler har blåst över. Sen tar den kanske i ett senare skede upp igen. Men att inte känns det ju riktigt rättvist kanske.
Kan man ligga lågt i politiken?
Nu kan man väl det, men samtidigt måste vi komma ihåg att det här, det är ju snart 4 år sedan regeringsprogrammet skrevs. Och då skrevs ju allt det här in mer eller mindre. Och dessutom väldigt detaljerat. Så att, och det var ju att tagande tog och gav och det så kallade klassisk kohandel. Och det här, när man har skrivit ner det så är det dokumenterat, och det här följde regeringen upp nog plikttroget. Nu var det ju de här, det var inte bara så att säga ministrarna som godkände, utan det berättade i respektive parti så att säga. Det var nog förankrat det här riktigt ordentligt. Då visste vad man gick in i.
Men vet man, men alltså, jag förstår, inom regeringen är det här känns det här väldigt rimligt som arbetsordning på något sätt. Men för väljarna som röstar på ett parti så får man plötsligt veta att nu ska vi samregera, och då kommer vi driva en annan politik än vad vi har lovat med, därför att vi får i alla fall vara med i regeringen. Och sen det här med varudeklaration, innehåll och jag vet vad, köpa grisen i säcken och så vidare.
Så saken är den att partier fungerar inte riktigt så. Centern som har varit den största, kanske fortfarande med medlemmar och det har krympt visserligen och lokalföreningar och så vidare. Den fungerar på olika nivåer. Vad man säger i Helsingfors så säger man något annat i Seinäjoki eller i östra Finland någonstans eller Lappland. Där är olika aktörer, de har klara uppfattningar om saker och ting och landskap och så vidare. Till exempel, eller vård och så här. Att partiet är inte en enhet. Jo, den är en aktör då när den sitter i regeringen eller i riksdagen. Så riksdagsgruppen ska fungera unisont. Men i övrigt så här funkar mer eller mindre alla partier. De har sin egen agenda där ute. Och det känner nog folk till, och så har de sina, landet består av 13 valkretsar och där har de sitt folk som har talat om det här väldigt länge så att säga, sin syn på kommande landskaps- och vårdreform och så vidare. Så då har vi, det finns nog säkert ett hel del centerfolk som har sagt så att säga det här hela tiden.
Just det. Birgit Dahlqvist, gäller den här analysen också i Österbotten?
Om jag får så tänkte jag föra ner det här som på... Jag nämnde nu här att det finns så att säga, lite olika budskap beroende på. Om man då pratar om riksdagsgruppen eller partiorganisationen i här eller där. Men om man tar ner det på den enskilda politikerns nivå, så skulle jag gärna formulera det som så att den här enskilda politikern ska manövrera mellan två L. Det ena är lyhördhet och det andra är ledarskap. Och det här är ju en diskussion som är väldigt aktuell i Korsholm just nu, där man ju har haft en folkomröstning och folket säger ett och politikerna driver ett annat. Och vad ska då en politiker välja? Ska han välja lyhördheten? Det vill säga att jag representerar mina väljare och säger dem så här, så gör jag åtminstone ungefär så här. Eller ska han visa ledarskap och tro på att det här hans och partigruppens åsikter är den rätta? Och i det läge som råder i världen idag med en sån här ifrågasättande av demokratiska strukturer, så tycker jag ju att den här lyhördheten är det viktigare. Att man lyssnar på sina väljare. För om du inte gör det, så har du inte möjlighet att få stöd i en sakfråga heller. Om förtroende är förbrukat, så då lyssnar inte folk på dina sakargument. Men däremot om du lite går emot din övertygelse i en sakfråga, så kan du ta upp den igen. Och har du då förtroende, så kan du kanske få folk med dig i denna sakfråga. Det här var nog en liten utvikelse från rikspolitiken. Men att just lyhördhet och ledarskap, det är de två polerna som en politiker har att manövrera emellan.
Rosmarie Dahlström, du nickar här.
Jo, precis. Jag tänkte just på det här med att å ena sidan partiet och sen kandidaten och hur det samspelet funkar. Så där kommer just den här lyhördheten och ledarskapet också in. Jag tänker på jag har lyssnat på ett par amerikanska kollegor från CNN här för några veckor sedan som talar om hur de ser på de kommande presidentvalen och hur de kommer jobba kring det. Mm-hmm. Och i deras bolag har fokuset nu väldigt starkt ligga på att titta på uttrycken partiprogram. Och glömma bort de enskilda personerna och deras utsvävningar. För det kan lätta sen för mycket uppmärksamhet, som vi nu har märkt också. Mm.
Jag skulle säga att lyhördhet och ledarskap är inte nödvändigtvis i konflikt med varandra. Man kan vara väldigt lyhörd men ändå ta ledarskapet. Det vill säga att man det här, hon nämnde här fallet Korsholm, som folk har röstat där. Så då tar man ledarskapet. Nu är vi rätt, nu tar vi ledare, så här ska vi ha, vi ingen fusion. Eller inom ett parti, så att säga, att man inom en, ska vi säga, en valkrets eller en del av den regionala partiorganisationen, så att säga, att här följer vi en sån här linje, det här är ju nu våra väljare som en åsikt, är den här, och vi driver den här, och sen gör man upp på partikongressen eller någon annanstans, så det här. Mm.
Så jag menar ju inte.
Vet du varför jag har kommit med på det här? För jag såg en i Yles en av det hemsidan, en forskare som uttryckte sig den här konstruktionen ledarskap eller lyhördhet ungefär. Ja. Ledarskap var samma som att göra tvärs emot vad folket tycker. Det var därför jag reagerade på det. Ursäkta.
Nej, jag menar inte att det heller är så här som motpolar, men det är mellan de här två som det lite rör sig det här, och ibland kan man hitta trovärdiga argument för en det ena och en det andra. Och vad man som en väljer, om vi nu säger att det då handlar om ledarskap eller lyhördhet, så är det ju som oerhört viktigt att man förmår förklara varför man väljer det ena eller det andra. Och det är på ett sätt som gör att ens väljare då förstår. De behöver ju inte absolut vara av samma åsikt, men de förstår i alla fall hur man har tänkt och varför man gör som man gör. Och det ska då helst inte vara en motivering som går ut på att det är ett partipolitiskt taktikerande eller eget taktikerande eller sånt, utan faktiskt då bottna i en övertygelse som man har. Att jag tror att det här är den rätta vägen framåt. Mm. Och förmår man då förklara det ordentligt, så kan man också bibehålla något sorts förtroende hos dem som råkar tycka ungefär tvärtom på av andra orsaker.
Mm. Och det här är ju ett sätt att beskriva politik då, så ett väldigt intellektuellt sätt att förklara av argument och få förståelse och alla ska förstå. Men det är ju den ena sidan av politiken, den andra är ju känslor också. Det handlar, man röstar ju inte bara med intellektuellt och intellektet. Utan, och ett exempel på det har vi sett här nu, var det väl slutet förra veckan åtminstone, som det spreds, Sannfinländernas valvideo. Jag vet inte om alla har sett det, men alltså där de på en mycket avancerad jordvideo, apropå det här icke-fakta och så vidare, utan på ett mycket känslosamt sätt låter ett monster stiga upp ur underjorden, ett monster som är folkets vrede och som börjar förfölja de här korrumperade, som det heter, politikerna som vältrar sig i lyxlimousiner med och strör eurosedlar runt omkring sig och dricker champagne och lättklädda damer och så vidare. En väldigt stark emotionell bild här. Det har väckt visst uppståndelse, Rosmarie.
Det har det gjort, och den visades ju på biografer också runt om i Finland och togs bort här nyligen enligt Sannfinländarna på grund av att kampanjen helt enkelt tog slut, att det fanns inga liksom, så att säga, kontroversiellt i det här borttagandet. Men precis som du säger, det här med känslor, så det är någonting som alla som jobbar med sociala medier vet vara det lyckade receptet. Om du lyckas väcka känslor så lyckas du. Och det finns en forskning på egentligen vilka känslor det ska väcka för att det ska verkligen fungera. Och det är inte, om man väcker bara så här passiverade känslor, att jag blir antingen ledsen eller tycker att det är ett helt trevligt budskap du har. Så det väcker inte mig att göra någonting, det väcker inte en handling. Mm. Medan om du lyckas väcka drivande känslor, som ofta ilska, det ser vi i många politiska budskap, oro, rädsla, eller om jag blir förvånad, oj, det här visste jag inte tidigare, att det här måste jag ju absolut berätta, ofta någonting som kanske förstärker min världsbild på ett eller annat sätt, så då vill jag ju agera. Det får mig att handla på ett eller annat sätt. Och ofta då dela någonting till mina vänner och nära.
Och den där, för de som inte har sett den där videon, den avslutas alltså med bild på Jussi Halla-aho som säger att det finns inga monster, det är vi alla. Men om du tycker att någonting är fel, nu är jag förenklad, om du tycker att någonting är fel, då ska du gå och rösta. Och den där eliten har ju släppt in massa invandrare och den tar folket ifrån folkets kultur och så vidare. Alla möjliga små ingredienser strös sen in under den här 6 minuter ganska långa filmen egentligen.
Helt objektivt sett så är den ju liksom, som en film så är den väldigt välgjord. Där är många sådana här triggers.
Alltså faktiskt. Jag har tittat på den här monstret, är inte riktigt så här barnvänligt, den är faktiskt ganska ruskigt sådär.
Jag har varit med om det här just från samma parti, var en gång på en statsvetarkonferens i Tammerfors, och där det lades ut texten, när personen, ni får ju börja nämna namn här. Det här och för, ja, nu var vält och virtan, det var nog inte så märkvärdigt. Men det, i och för sig, men då, hur allt var åt skogen i riksdagen och unga spirre. Så jag råkade sitta precis framför honom, där, för det var en restaurang, och sa att ja, men du sitter ju själv i riksdagen. Mm. Så hämtade han chippan i handen, så satt han sig ner, han fortsatte en diskussionen. Och det här är just det att man sitter liksom i egen glasbord, du sitter själv och kritiserar det vad ni egna ledamöter sysslar med. Så man ska vara försiktig med det här, och jag tror att de inte gör så klokt i att hålla på med det. Men däremot, att sprida rädsla i olika former, det har Trump sysslat med, det många andra sysslar med i de olika sammanhang, högerpopulister och andra sysslar med det här, att sprida rädsla. Och det är sådana känslor då, som att jaha, nu händer det någonting och vi är ju faran hotar.
Just så, att, ja.
På alla sätt, nu ska vi skydda oss och gå samman och så vidare.
Mm. Vibeke Dahl, vad tycker du om det här rädslan i politiken?
Det här känslor, som sagt, vad ska ju finnas i politiken, apropå det här med känsla och tanke, så att säga. Men att underblåsa rädslor, överdriva rädslor, demonisera och det är ju, det för ju som sagt oss ut i träsket. Och det viktiga när vi då har sånt här i vårt politiska liv, från ett parti som säger sig vilja bli störst i valet, det är ju deras förhoppning förstås, så är det ju, tror jag, viktigt att vi inte då faller i gropen och demoniserar det här partiet, eller rättare sagt vissa företrädare för det, för att det finns ju olika sorters människor också i Sannfinländarna. Men att vi, för det är ju det som är ett av målen, att så att säga rycka med hela fältet i ett sådant här antingen eller elitfolk. Mm. Det upplägget, så att vi ska som inte gå på den. Vi ska inte nappa på den kroken.
Mm. Jag håller med om det där, för att Hillary Clinton gjorde det misstaget i kampanjen då mot Donald Trump, och när hon började säga i något av det samma på slutrakarna att ja, de som eller kommer att rösta på Donald Trump, att det är nu så här tredje klassen som är på ungefär, vilka ord hon nu använder, alltså det här liksom. Det ska man inte gå och säga liksom, för att jaha, det bara stärker så att jaha, hon är en del av eliten, hon är en sån här överklassdam och så vidare och så vidare. Mm.
Sen ännu apropå, jag nämnde ju här främst rädsla och ilska och sånt som rädsla, men en annan sån här drivande rädsla är också underhållning, och det ser man ju också liksom mycket i den här filmen till exempel, så den är ju gjord väldigt å ena sidan skrämmande men å andra sidan också väldigt underhållande. Mm. Och det är också en sån här väldigt drivande kraft.
Man har en känsla, är det här en parodi eller en komisk film eller en skräckfilm? Det är lite både
och
sådär.
Och det vet vi ju att sannfinländarna är mästare på att använda just underhållning till sin fördel.
Nu kanske inte alla som lyssnar här har sett den där, så vi ska inte gå allt för djupt in i förklara ruta för ruta vad som händer i den här filmen. Det är bara att googla, den finns överallt. Jag tänkte mer säga så här, det här är ju ett nytt element också i politiska kampanjandet, i och med att mycket reklam går idag, valreklam går via sociala medier, och det har man ju vetat ända sedan Barack Obama valdes då 2008, att man så att säga kunde väldigt noga skräddarsy politisk kampanjmaterial till målgrupper, alltså tandsköterskor och bilmekaniker och småbarnsföräldrar, pensionärer och kaninuppfödare får alla liksom väldigt speciellt riktad material på sina sociala medier, får se som man kan verkligen bestämma med mycket stor noggrannhet. Och framförallt, det är något som ju går jämfört med hur det var för de traditionella medierna, där allvetande journalister och experter kan liksom bedöma och säga vi har tittat på allt. Nej, men idag kan man inte se allting längre. Hur påverkar det? Du som har varit med länge, Jan Sundberg, hur påverkar det?
Ja, det här är lite speciellt faktiskt, för att om vi tänker förr så hade partierna stora organisationer, de flesta, inte alla, men många partier hade det. Och det man kallar för smittan för vänster också, borgerliga partier. Många medlemmar och flera lokalföreningar. Och då var det liksom den här personliga kontakten, det var känselspröten för partiledningen ute i bygderna, i städerna, liksom, att vad är det på gång? Nåja, det här har sen då, för partiernas medlemstal har ju sjunkit, det började på 80-talet och det har gått neråt. Och det här, men lika väl så har inte partiernas betydelse i sig minskat på något sätt, tvärtom, de är fortfarande lika viktiga aktörer som tidigare. Men det är att man förut gjorde opinionsmätningar och så här, och då försökte då forma via reklambyråer och annat så här, men nu att kunna skräddas, det är en ännu mer en fin fördelning så att säga. Om man förut då så lärde det här någon kandidat hur hen ska stå framför en kamera och bete sig och uttrycka sig och fick lite utbildning i det och sminkar och så vidare. Så nu är inte, det här är liksom bara en etappmål, det har gått vidare in i det här att jaha, hur ska man penetrera då en som det här nu är, ja, i vissa yrkesgrupper eller bor på något ställe i detta land eller det här, hur ska man penetrera vissa kvinnor eller män, eller det är nog grova grupper efter kategorier, men liksom den här finfördelningen. Och då har man gått ett betydligt steg längre än tidigare. Och det här, och då måste man på något sätt ha fått den kunskapen att hur de fungerar. På något sätt har de luskat fram det också. Jag vet inte hur de beter sig, men någonstans kommer det ifrån.
Någonstans kommer det ifrån, jo, det kommer från varje gång vi loggar in på vårt Facebook-konto eller använder vårt Instagram eller vårt Twitter eller överhuvudtaget.
Det är ruskigt det här, hörde.
Det är ju det, det är ju det. Mm. Så följs vi med. Och de följer noga med vart vi rör oss, vad vi gillar, vad vi trycker på. Och förstås den information vi överhuvudtaget har gett själva helt frivilligt, berätta hur gamla vi är, var vi bor, var vi har kanske gått i skola, vem våra vänner, allt det som finns öppet för vem som helst att hitta på Facebook också.
Och då kan man räkna ut att Rosmarie Dahlström är mottaglig för en viss sorts budskap helt enkelt.
Absolut. Ja. Och det här är ju något som användes faktiskt redan i en väldigt primitiv form, redan där Bush kampanjen, för då hade de kommersiella konsumentmarknadsföringsbyråerna hittat ett sätt att börja rikta reklam. Då handlade det främst om att titta på att var du bor, hur gammal du är, kanske vilken bil du kör och vilken dryck dricker du, för att sen räkna ihop en sannolikhetskalkyl på att ofta den som då dricker en viss sorts dryck brukar rösta på ett visst parti.
Får jag fråga då, vem är det som gör de här så att analyserna då, hur riktar dem? Kan det vara partierna själva?
Det är vad heter det, Facebooks algoritmer som gör det för en.
Okej. Okay.
Och det säljer all data.
Sen säljer de det till alltså partier och...
Precis, i färdiga, lämpliga paket.
Det är så de tjänar sina pengar, så att säga.
Precis. Ja.
Och en av de största företagen i världen för tillfället.
Ja. Mm. Viveka Dahl, den här, vad tror du den här... Att det är ju, verkar ju belagt att det fungerar, den här riktade, extremt riktade marknadsföringen. Är det här liksom framtiden nu för politisk?
Suck.
Jag tänkte
egentligen ta fasta på det här Jan sa om att partierna fortsättningsvis är viktiga, och det är de ju förstås. Men att samtidigt så i en globaliserad värld där det finns då en massa nya faktorer, det finns företag med som är större ekonomiska makter än enskilda stater, det finns just Facebook som så att säga utövar makt utan att någon riktigt vet varför och på vilka grunder. Så upplever jag ju att politikerna nog och partierna lite slår ut med händerna och säger att ja, att det här och det här är ungefär en naturlag, eller så här går det i hela världen och vi kan ingenting. Vi kan inte göra någonting åt i någon större utsträckning. Och det här göder ju också den här populistiska världssynen. För att då är ju... Jag menar, är det så att det mesta styrs av något sorts globala och ekonomiska naturlagar som vi inte kan göra någonting åt, så det behöver vi ju inte vare sig politik eller politiker, utan då kan vi, för att nu dra det till sin spets, att då har vi ju kapitulerat för några andra krafter. Och när politikerna skyller på globaliseringen, på EU, på en massa starka krafter, så underminerar de ju sin egen roll. För de säger att vi kan ju egentligen inte göra någonting annat än att göra som alla andra. Medan ju politik alltid handlar om att vilja någonting och driva det, fast man kanske måste göra det i motvind.
Jag får väl säga att jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Det här är nämligen just det vad det handlar om i politik. Och EU-valet som är på kommande nu här i maj är också väldigt viktigt. För jag menar, enskilda medlemsstater som Finland och många andra små, Estland eller Malta eller vilka det nu är i Europeiska unionen, större länder också förstås. Så vad kan de göra skilt för sig alltså? EU har den potential och den styrka, men man tillåter inte det. Man vill inte det liksom. Så det är hela tiden mot sig. Man å ena sidan så säger att det är ett demokrati under skott eller något liknande. Men samtidigt vill man inte ge det här fulla, den politiska kraften att fungera som en aktör ute i världen och sätta ett och annat på plats liksom här hur det fungerar. Så att det här, och just det här med att backa politikerna liksom och ger så att säga initiativ och handlingskraft till olika det här operatörer, privatisering eller kommersialisering av vården är samma sak. Där man delegerar, alltså först röstar vi in folk in i riksdag som sin tur delegerar till statstjänstemän och sin tur till kommunala beslutsfattare och sina byråkrater och så vidare till något företag som har huvudkontor någonstans på andra sidan jordklotet. Blir det problem, vilket ofta blir? Jaha, hur gör man? Vem står till svars? Och då är det fritt framför populister, både på vänster och högerkanten. Det är inte bara fråga om högerpopulism, det finns på vänsterkanten också. Det har vi den här västarna i, gula västarna i Frankrike, vi ser det nere i Grekland och så vidare. Så det här är sådana här saker att vi liksom, på något sätt så har demokratin den liksom varit på försvara sig och backa. Istället borde man vara offensiv och gå framåt och ha nya lösningar. Hur man kommer åt det, hur man ska göra. Jag skulle vilja se mer av det.
Det där, en ut ord om Rosmarie Dahlström här. Alltså vi har försökt då också för att förstå det här, se på hur partierna då nu försöker övertyga väljarna i det här valet också via, och har bett folk att skicka in här till svenska YLE när de ser sådana här valmaterial på. Du har tittat på det där. Kan du säga, nu talade vi mycket om en film från Samfinländerna och ett monster här. Men hur ser det ut egentligen? Vad är det som möter väljarna där ute?
Nu jag kan lyfta fram ett exempel som på något sätt fastnade i mitt huvud, åtminstone det var igen, via underhållning hade man drivit med de gröna och påstått att det var en bild på Ville Niinistö och hans partikamrat. Och så hade man räknat upp att vi kommer att se till att din elräkning fördubblas. Vi kommer att se till att, att vi tar in en massa invandrare och så vidare och så vidare och så vidare. Ville i en vecka liksom rädsla och så här. Och det här hade då gjorts till att liksom ett skämt i form av en bild som kan delas, en sån här meme, så att säga. Och kanske utan att veta så hade en politiker från ett annat parti då delat den. Och det framgick inte på något sätt att hen inte höll med det här skämtet och att hen inte var den som hade gjort den här själva memen. Vilket blir väldigt förvirrande för någon som möter det här i sitt flöde.
Men kan man tänka sig att det kanske också beror på att den var väldigt riktad och här plötsligt lämnade den där sfären till de som skulle ha förstått mycket väl att de gröna ville, det enda de ville är att fördubbla din elräkning och göra att du inte ska få flyga till Thailand och inte äta kött och allt möjligt. Sådana där fördomar på något sätt. Att så man, när den där en sån här bilden, karikatyret, förtal eller man ska kalla det för, lämna den här målgruppen, då blir det inte lika uppenbart längre att alla förstår.
Nej, precis. Det är väl antagligen just det som det handlar om. Mm. Att när den här politikern i fråga, så han var äldre och hade kanske ett visst förtroende också. Man tänker att men hur kommer det sig att den här personen just delar det här? Mm. Att det här är smutskastningstaktik eller vad är det här?
Mm.
Att då blir det väldigt långt ifrån det där skämtet och den som från första början har initierat det.
Det som är farliga med det här är att folk som inte kanske riktigt har koll på det här, hur det här kan gå till, är ju att man tappar helt förtroende för det politiska. De är politiker är oärliga och så vidare. Och i förlängningen betyder det här att demokrati är någonting smutsigt.
Ja.
Jag har hört det, alltså, det är inte bara i Finland, jag har träffat det på i många andra länder man talar med folk. Och det här är någonting som absolut som det värsta som kan hända demokratin, att vi liksom trycker ner det. Så att det är som om något annat system sen skulle vara bättre. Jag säger inte att demokratin är något fantastiskt, men vad skulle då vara bättre? Vi har så många, jag menar, tittar på Freedom House och andra som mäter så att säga, demokratin, hur det fungerar, ser ut i världen. Det har gått dåligt nu, det har gått sämre. Det här, till och med ett EU-land, och det är Ungern, klassas numera som bara partiellt fri land, alltså enligt den här rankingen. Så det, USA har tappat terräng i vad det gäller demokratiindex och så vidare. För inte för att tala många andra länder. Det finns många orsaker till att vi borde... kan jag gå och säga att man ska tala, vara snäll med politiker och tala hyggligt, men på sätt och vis har också det politiska systemet bidragit till det här.
Håller du med i Vivek Dahl?
No, där är vi tillbaka lite, tycker jag, vid den här lyhördheten att politiker kan tillåta sig att förlora en sakfråga bara de bevarar som förtroendet. Och därigenom förtroendet också för systemet som helhet. För det är ju det som är grunden för alltihop. Att faller det förtroende ihop, så då är vi verkligen illa ute på det sättet.
Vi får hoppas att vi fortsätter att lita på demokratin i Finland. Det är snart är det val och vi ska inte glömma bort. Det är många väljare som inte heller är aktiva på sociala medier som faktiskt fortfarande mycket väl är mottagliga för intellektuell diskussion och information och torgmöten och kaffedrickning och personliga kampanjer från politiker. Vi får se den 14 april. Här slutar vi slaget efter 12. Tack så mycket Vivek Dahl för att du var med i slaget.
Tack
Rosmarie Dahlström. Tack Jan Sundberg. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen i slaget efter 12. Hej då!